Välkommen till dagens avsnitt av Kyrkkaffe. Idag testar vi någonting nytt och distansfikar med Alice Kronström. Det visar sig att tack vare all ny teknik som finns så går det bra att dela livet trots de sociala begränsningar vi har. Härligt att vi får sitta vid samma bord som dig.
Nu blir det kyrkkaffe.
Då sitter jag här med Alice Kronström. Fast du är ju inte här, Alice. Du är ju där.
Ja, precis.
Ja. Men välkommen till kyrkkaffe i alla fall.
Åh, vad roligt att se dig.
Ja, tack så mycket.
Var är där? Eller alltså, för dig är det ju här.
Ja, just nu sitter jag i Isak Franzéns sovrum / studio.
Oj.
I Göteborg.
Wow. Wow. Nu, vi ska som vanligt börja med en faktaruta. Fullständigt namn.
Mitt namn är Alice Märta Kronström.
Ålder?
Ja du, jag är 23. Jag har kommit till nivån att jag inte riktigt har koll. Jo, men...
Ja, men det är så.
Mm,
ja, så
jag
är
fyller ju... 24 i år. Mm. Men jag är än så länge bara 23.
Just det, just det. Mm. Mental ålder?
Ja, alltså jag har funderat när jag har lyssnat på podden så har jag ändå tänkt så här, vad är jag för mental ålder? Ja. Men jag tror nog att jag fortfarande är kanske 19.
Ja, just någonstans. Det.
Ja.
Men kan det bero på lite vem du är med också, eller?
Ja.
Till exempel i Tranås när vi jobbade ihop och jag och Samuel var lite flummigare så.
Ja.
Då kanske
jag
ibland...
mig som 30.
Ja, just det. Precis. Och sen ibland kom typ Nico damp in och då blev du fnissig och blev ungefär 13 år.
Ja, just det. Ja, jo, men så är det nog. Jag kan tänka mig att när jag umgås med mina gymnasieklasskompisar liksom,
ja.
Då blir jag ju 18-19
ja,
igen.
Ja, exakt.
Ja.
Du,
så det är väl sant.
Du, men Alice, om man nu bortser från att det inte finns kyrkkaffe live just nu, hur ser din kyrkkaffestil ut?
Det är mycket kaffe. Alltså 2 eller 3 koppar i alla fall.
Ja.
Och sen är det ju minst en kaka och en macka.
Mäh! Va? Tar du 2 av den sorten?
Vad härligt, för du tänker ändå på själva ätandet och drickandet då.
Jaha, du syftade på någonting. Vem jag satt med. Hur jag...
Ja, det får du välja själv. För dig var tydligen ätandet det viktiga.
Ja, men när jag var i Lövstadskyrkan, då var det ju ofta inne vid, alltså barnborden, den avdelningen.
Ja, just det.
Jag hamnade ofta med Kristoffer Hedblad.
Ja, just det.
Och härjade.
Just det.
Var kvar tills alla hade gått iväg så man såg hur många bullar det var kvar. Liksom.
Men vad brukar du prata om då? Är det liksom uppsluppet eller är det djupt? Eller är det...
Ja, men det är, ofta så blir man ju lite avbruten av barn när man sitter där. Så det kanske mer är lättsamt.
Just det.
Än, för helt plötsligt så ska man ju vara ett monster eller någonting. Och vara redo att leka liksom. Så då kanske det inte blir så jättedjupt.
Okej, okay. Nästa fråga. När någon får höra att du är kristen, vad är den vanligaste frågan du får då?
Oj, den var lite mer tankeverksamhet att svara på den.
Ja, du har inget så här givet svar liksom?
Nej, det har jag nog inte. Jag vet inte, alltså, jag vet inte om jag brukar få någon speciell fråga.
Nej.
Vissa blir ju förvånade typ. Men den svåra jag tycker är, eller den frågan jag tycker är härligast att få är ju typ så här, åh, vad skönt att få tro på någonting.
Ja, just det, och det är ju inte ens en fråga.
Just det, det är mest en reaktion.
Ja, just det.
Ja, men jag har några kompisar nu på universitetet som tycker, alltså som blir avundsjuka typ, när de hör att man har en tro. Så.
Ja, det är intressant. Ja.
Ja.
Okej,
okay. Ja.
Vad gör dig engagerad?
Brukar faktar utan vara så här svår. Känns som att jag får kluriga frågor.
Men du pluggar ju, du är mitt inne i det här när man ska gnugga geniknölarna och så.
Just det. Jag brinner ju för människor mycket.
Ja,
så jag tänker att det gör det ju lättare att göra mig engagerad om jag märker att det är människor med i grejen än om det bara är så här, nu ska jag skriva en text här. Då är jag inte jätteengagerad kanske.
Ja, just det. Människor engagerar dig helt enkelt.
Ja.
Ja, okej. När känner du dig som mest i ditt esse? Alltså som fisken i vattnet?
Ja, alltså jag var hemma nu när vi, jag läser ju på distans nu.
Ja.
Så var jag hemma i Tranås och så hälsade jag på tonår.
Mm.
Och då märkte jag, här trivs ju jag alltså,
ja,
när jag var
ja.
På tonår i Lövstakyrkan.
Ja.
Så det är ju ett av ställena jag känner mig som fisken i vattnet alltså.
Mm.
Men jag trivs nog på ganska många ställen. Jag trivs ja. I köket. Ja. Tycker om att laga mat.
Ja, just det.
Ja, till exempel där då.
Okej. Okay. Mm. Ja, vi kanske kommer tillbaka till det där. Men okej, okay. Från en lyssnare faktiskt, sista frågan här i Faktarutan. Mm. Vilken är din favoritglass på Strandgården?
Oj, alltså jag minns knappt vad den heter nu. Mintkola. Ja, just jag tror det. Den heter mintkola. Den är
ja,
bra.
Den där gröna ja. Med lite brunt
precis, men de har ju slutat med den. Men den är ju bra.
Den var laktosfri ja, också.
Precis.
Kom ihåg.
Mm.
Ja. Okej. Okay. Mm. Då hoppas jag att vi har fått en liten bild av vem du är. Ja. För de som inte känner dig. När jag lärde känna dig så var ju du tonåring här i kyrkan.
Mm.
Du måste ju ha varit då 18 typ.
Ja.
Om du är, eller 17 nej. Till och med. 17. För 6 år sedan. Mm.
Jaha, jag tror du menar 2017. Jag bara, nej, men ja, för 17. Jag var 17, ja. Mm.
Så du gick typ i 2:an på gymnasiet kanske?
Ja.
Ja. Och jag märkte väldigt fort att för dig så var det här med kyrkan och med tonår och så, det var inte bara något som du gick till, utan det var något som du brann för, som var engagerad för.
Mm.
Ja. Men jag vet ju egentligen inte så jättemycket om hur det blev så. Alltså alla små och stora steg som du tog för att komma fram till den punkten då.
Mm.
Så om du skulle försöka nämna den största anledningen, det första du kommer att tänka på, hur blev din tro och kyrkan så viktig för dig?
Mm.
Det går pang på rödbetan här.
Jag har ju alltid trivts bra i kyrkan.
Mm.
Så. Men sen har jag nog... jag har ofta tagit rygg på människor i kyrkan liksom.
Mm.
Och sett upp till dem och också brunnit för att hjälpa till kanske och vara lite duktig.
Ja, just det. Just det.
Så. Men jag minns när jag skulle sluta 8:an så minns jag att min ungdomsledare då sa, ska inte du börja som scoutledare? Och jag bara, jo, det ska jag väl. Typ, säger du det så ska jag det.
Ja.
Så då började jag med lite scout.
Mm.
Och sen så... Ja, men där var det väl mitt engagemang började liksom på egen...
Ja, just det.
Egen ansträngning liksom.
Då hade du några små scouter som du var lite extra...
Ja, då hade jag ju de här som sen blev mina konfirmander.
Ja, just det.
Så.
Ja, just det.
Så då hade jag Ellen Ort och Helga Göransson och dem liksom.
Ja, just det. Ja. Mm. Några av dem i alla fall.
Ja, precis. Det var väl inte alla, men ett gäng.
Mm. Mm.
Mm. Så där började det.
Ja, vad spännande. Mm. För när jag började jobba här så var ju du mest som ledare på tonår. Och på Tonor Light. Och jag tror på Scout fortfarande också.
Ja.
Jag tror det.
Det var jag.
Ja. Men om vi kollar före det, innan du blev ledare liksom. Säg att Alice Kronström är 13 år gammal och börjar på tonår. Hur var det?
Alltså, jag minns att jag tyckte det var ganska läskigt. Det var så himla många gamla på tonår då.
Ja.
Så jag vet inte om jag var så jättemycket på tonår när jag var 13.
Mm. Okej, det var ganska många äldre som var kvar på tonår som inte så är.
Ja, precis. Alltså de som var född 90 och 91. Typ.
Ja.
Så. Men när jag gick konfa, det var då jag hittade min plats i kyrkan. Liksom.
Ja, okej.
Okay. Så att jag kanske inte var den som stod och hängde på låset när jag var 13
nej.
För att gå på tonår.
Ja, just det.
Utan jag började med när jag gick i 8:an sen.
Ja. Vad var det bästa... Med att vara Alice i 8:an på tonår och konfa då?
Oj, svår fråga. Jag vet inte riktigt. Det här var ju jättelänge sedan, du vet.
Ja, absolut.
men jag tror att en trygghet för mig var att jag hade många... när jag gick konfa var vi en jättestor grupp. Vi var 24, tror jag.
Mm.
Och det var väldigt många av dem som var på tonår också.
Ja, just det.
Så jag hade liksom en trygghet i att jag kände många. För jag tror att jag tyckte det var jobbigt att komma till kyrkan och vara ensam i en stor grupp liksom.
Mm.
När alla tonåringar var äldre och var mina syskons kompisar typ.
Just det.
Så. Men en trygghet för mig var ju ändå att jag hade min konfagrupp och de som jag fortfarande är väldigt nära kompis med. Så mitt tjejgäng liksom i kyrkan, de var där då med. Och det gjorde ju mycket.
Ja. Men så småningom sen så slutade de äldre gå. Och det var med du och ditt gäng som var liksom king på tonår.
Ja, det var ju ett tag tonår var... Då var tonår jag och Lisa Lindroth och Jonna Lindroth och Thomas Röjder. Liksom.
Ja, just det.
Då var det vi fyra bara.
Ja, just det.
Och sen, det var, jag tror att det var där när tonår hade en liten svacka typ. När det inte var så jättemånga. Jättestor tonårsgrupp. Det var då jag började växa i att våga ta plats och hålla andakt. Och,
ja, just det.
Att bygga upp tonår på nytt liksom. Mm.
Ja, för det blir lite så att det blir en ny start där, ofrånkomligt. Mm. Ja, de som hade varit tonår innan hade liksom flyttat från stan och nu så var det du och Lisa och några till som var tonår. Ja,
ja men just precis. Det.
Och sen så ganska snart så blev ju du plötsligt en av de äldre på tonår, eller hur? För det kommer massa nya yngre tonår, ganska många nya, eller hur? Och jag tror att alla som har vuxit upp med tonår känner igen sig att i början känns det stort, nästan för stort. Får jag vara med här liksom? Och sen känner man sig som kungen på tonår och är i sin prime liksom. Men det fortsätter ju komma yngre varje år liksom. Så efter ett tag så är ju inte jag i centrum längre. Tonår är ju nästan inte för mig längre, utan det är ju fokus på att de nya ska känna sig välkomna liksom. Vad var det som gjorde att du blev kvar? Och uppenbarligen fortfarande när du kommer hem till Tranås vill vara på tonår.
Ja, men jag tänker mig att det igen har att göra med att jag brinner mycket för människor och trivs med i sociala sammanhang liksom.
Mm.
Men sen hade jag ju också mina jag hade mina kompisar som också tyckte det var kul med tonår. Men sen hade jag nog också en stor vilja att ge tillbaka liksom. För kyrkan hade betytt så mycket för mig i att jag hade en plats där liksom, som var min plats. Till skillnad från typ skolan och andra sammanhang jag hade då liksom.
Mm.
Och jag ville väl att det skulle få betyda mycket för de nya tonåringarna också.
Just det.
Men sen gjorde det ju mycket att jag var med som ledare och inte som tonåring också.
Du växlade roll lite liksom på tonår.
Ja, precis. Mm. Precis.
Och känslan var ju att ni som var ledare, ni hade ju kul som ett gäng liksom också. Mm. Så.
Ja, jo, men verkligen. Ja. Så att det var aldrig en uppoffring att vara tonårsledare liksom. Mm. Utan för mig var ju det nästan roligare än att vara tonåring för att...
Mm.
Men då hade jag mer en klockren plats.
Men jag vet du sa någon gång att det var någon där när det började komma in mycket tonåringar. Det blev ganska urspårat ibland sådär. Ganska fjortisstämning sådär. Och då vet jag att du hade någon liten kris innan du liksom landade i att jag kan vara en förebild.
Har jag sagt det till dig?
Ja.
Jo, men det kan jag verkligen tänka mig att jag hade.
Ja. För att plötsligt så blev det ju något annat liksom än vad du var van vid, det här mysiga, lugna...
Ja, precis. Ja. Vi var inte fyra personer som satt och pratade i soffan.
Nej,
längre, liksom.
Nej, precis.
Tonår hade blivit en annan grej.
Men du, när du var... när du blev ledare sen så... En bra grej var att du hade ju fler miljöer som du var i. Dels gick det ju mycket på gudstjänsterna, men sen så hade ni ju en bönegrupp också, eller hur? Du och några av de här som du pratade om, dina konfa-kompisar typ.
Ja, precis.
Hur började ni med den?
Jag tror att det var året efter konfan. För då bytte vi ungdomsledare i Lövstakyrkan.
Mm.
Och då så det var Sofia Högberg som började då som ungdomsledare.
Mm.
Och det var nog hennes sätt att fånga upp oss lite. Att ha en tjejgrupp liksom.
Just det.
Och vi var ett tjejgäng på fyra personer som gick i samma klass typ.
Mm.
Så att det var ganska naturligt för oss att också ha en plats där vi fick prata om lite seriösare grejer typ.
Mm. Var det Sofia som höll det i början eller? För när jag träffade så då höll ni i det själva liksom. Då träffades ni bara.
Ja, precis. Ja, men hon höll i det kanske det första året.
Ja, just det.
Eller så.
Mm.
Och sen så rullade det på av sig själv när vi blev lite äldre.
Just, men vad gjorde, när ni sågs då, för ni allihopa var ju typ tonårsledare, både i Brunnsbergskyrkan och i våran kyrka liksom. Eller hur? Mm. Hur såg det ut när ni träffades? För många kanske inte varit med i en bönegrupp liksom.
Nej. På den tiden då när vi inte hade en ungdomsledare som var med, så var det en av oss som hade tagit fram något tema eller någon bibeltext eller så som vi pratade utifrån.
Ja.
Så att det var ändå lite att vi pratade utifrån Bibeln och vad vi kände om olika texter och så liksom.
Mm.
Men sen var det också en ganska lång stund när vi bara fick, vi tog alltid ett varv i början där vi sa hur vi mådde liksom.
Mm.
Och fick tid till att känna efter ordentligt. För jag tror att det, eller jag har en bönegrupp nu i Göteborg också, där vi alltid går ett varv och berättar hur vi mår.
Mm.
Och det, man känner så mycket mer när man sitter i en ring och det är helt tyst liksom, jämfört med att man får frågan lite snabbt på stan typ.
Ja, just det. Just
så jag tror också att det bara var en viktig plats för oss att få pausa lite.
Mm.
Och
Ja, för ni var ju ganska ambitiösa och seriösa liksom och engagerade allihopa.
Ja, men det var vi.
Sen så, efter studenten så valde du att gå bibelskola.
Mm.
Ja, för det första, vad är bibelskola för någon? Det tänker jag, tar man lite för givet, men det är inte alla som vet vad det är för något.
Alltså, den bästa liknelsen är ju typ ett läger. Det är ett läger ett år typ.
För den som har på tonårsläger så vet man lite känslan så.
Ja, men precis.
Mm.
Men den skolan jag gick på ligger i Jönköping då, Södra Vätterbygdens folkhögskola. Och då hade vi lektioner på dagarna som hade att göra med bibel och tro och samhälle och så liksom.
Mm.
Men man kan väl säga att det är ett år där man får tid till, eller jag kände i alla fall att det var ett år där jag fick tid till att fördjupa mig i min tro liksom.
Mm.
Och lite mer inse vad det innebär fullt ut typ. Mm.
Varför gjorde du det? Det var ändå att många började jobba eller plugga för att få ett jobb och sådär. Men vad var det som gjorde att du ville satsa på ett sånt år?
Men det hade nog mycket att göra med att alla mina förebilder jag hade haft i kyrkan liksom, mina ungdomsledare genom tiderna hade gått folkhögskolor och bibelskola och så. Så jag kan tänka mig att det la en grund till det. Men sen så, jag var ganska inställd på att vara hemma ett år först, innan jag gick bibelskola. Men sen, när jag åkte hem från Hettevik på Valborg, när jag gick i trean, och då kände jag bara, nej men jag måste gå bibelskola i höst. Jag fick en så här, lite typ panikkänsla, att nej men jag måste göra det.
Ja.
För att, eller så här, jag kände verkligen att det var rätt för mig då.
Mm. Så Valborg på Hettevik.
Ja, det var det som
elden,
frambringade
den
känslan.
Den flammande elden och de kokta korvarna liksom.
Ja, precis.
Ja. Ja. Ja, vad härligt. Ganska många i din klass blev ju ungdomsledare sen. Och du var ju en av dem.
Mm.
Men var det någonting du hade varit inställd på innan?
Nej, det hade jag var nog ganska inställd på att inte bli det, minns jag. Och så minns jag att jag i december någon gång typ tänkte jag att nej men jag ska verkligen inte bli ungdomsledare, för jag vill ju åka hem till Tranås igen och liksom brinna för Lövsta kyrkan.
Ja, just det.
Kände jag. För vi hade pratat ganska mycket om församlingsengagemang då.
Mm.
Och jag hade väl landat i att jag måste hem.
Ja.
Och hjälpa till där liksom, för att mitt hjärta bultade verkligen för Lövsta kyrkan liksom. Och sen dagen efter så ringer du.
Ja, var det så det var?
Ja. Och så säger du, jag har funderat lite på det här med ungdomsledare. Och då så tänkte jag, nej men vad händer nu? Ja. Så då så kände jag, det kanske är det som är meningen då, att jag ska bli ungdomsledare där.
Ja, just det. Fast inte ideellt, utan sa mera. Det var ju praktik först, men sen anställd också. Ja.
Ja, så det var ju inte planerat när jag åkte till SVF. Att jag, sen ska jag bli ungdomsledare liksom.
Nej.
Men att jag ville vara engagerad i församling var ju ändå någonting jag kände även när jag åkte till Jönköping liksom.
Just det. Men den möjligheten fanns inte i din tanke liksom, att man kunde förena de två sakerna?
Nej, det tror jag inte. Och jag tänkte liksom så här att nej, men att vara ungdomsledare i sin hemförsamling, det kanske inte är så, det kanske inte är de bästa förutsättningarna liksom, tänkte jag innan.
Just det. Nej, och det kan, erfarenheten kan du se att det är ju både en fördel och en utmaning.
Ja,
eller hur? Men ibland, det finns det här bibelordet, man kan inte vara profet i sin hemstad. Det har jag fått sagt men jag vet inte om jag tror att det handlar om det alltså. Det finns någon sorts myt om att man kan inte vara i sin hemstad, i sin hemförsamling. Jag tror inte på det. Men man får vara medveten om att här kommer ju du som Alice och plötsligt så har du bytt roll. Och det är lite svårt för alla andra att se det.
Ja,
den
precis.
Utmaningen finns ju liksom. Men det är ju en otrolig fördel att du visste direkt vad det hjälper, du skulle fråga, du kände många ungdomar redan, du kunde börja från dag ett liksom.
Ja,
så det
precis.
Var mycket fördelar alltså. Och så fick du med dig Samuel också.
Ja, det blev ju bra faktiskt.
Vill du ha mer kaffe?
Härligt. Men du, har du någon förebild som ungdomsledare? Hade du det?
Ja. Alltså jag minns när jag gick i typ i åttan, då hade jag Elin Hedblad som ungdomsledare. Och då minns jag att jag sa, när jag tar studenten då ska jag gå bibelskola i Aneby och sen ska jag bli ungdomsledare precis som Elin. Så jag tror att jag formades mycket under den tiden som Elin var min ungdomsledare. Att hon betydde väldigt mycket för mig under den tiden. Så hon har liksom hängt med som en förebild genom hela min uppväxt.
Just det.
Och så här, och framförallt nu när vi fortfarande har kontakt med varandra liksom, så blir det extra en levande förebild liksom. Och inte bara...
en levande förebild, vad härligt.
en
pågående.
Precis, det kanske var bättre ord.
Men det var ju också häftigt att... plötsligt så flyttade hon tillbaka till Tranås när du jobbade som ungdomsledare. Och så hade du din gamla ungdomsförebild liksom i stan att kunna bolla saker med.
Ja, det var häftigt. Och vi pratade också mycket om hur stor skillnad det var när hon var ungdomsledare och jag. För att det var, jag brottade så ganska mycket med att alla ungdomar lever i sina telefoner liksom. Hur ska man tycka att de tycker jag är roligare än telefonen?
Ja, just det.
Eller så. Och just hon bara, de problemen hade ju inte jag när jag var ungdomsledare. För att det har ju ändå hänt så pass mycket på de här 10 åren typ. Så att även att vi kunde känna igen oss mycket i varandras ungdomsledarår liksom, så är det också mycket som är olika.
Just det. Mm. Ja, du har ju levt nära många av våra ungdomar. Många känner att du är så viktig för dem, har hjärta för dem liksom. Och till exempel så fick du chansen att ha ett bra gäng av dem som konfirmander när du var ungdomsledare. Det var väldigt fint, var det. Det var något speciellt över det där alltså. Om du skulle sätta ord på vad det är som du har önskat att få ge till dem, som du önskar att de ska ha med sig, vad skulle du säga att det är?
Oj. Jag skulle vilja, alltså framförallt en trygghet i varandra liksom. För att för mig så, jag hade ju också ganska många kompisar på högstadiet och gymnasiet som hade en plats i kyrkan liksom. Och för mig har det betytt så mycket att kunna dela min tro med dem. Och kunna stötta varandra, alltså i kompisgänget i att vara kristen liksom. För att det inte alltid är så lätt i skolan och i alla olika motgångar i livet liksom. Men att kunna hitta varandra i de situationerna som kan vara svåra liksom. Det är ju viktigt. Eller så här, när jag tänkte tillbaka på mitt konfor så var nog det som påverkade min framtid mest liksom. Att jag blev nära vän med kristna kompisar liksom.
Och att man inte bara var kompisar som var i yrken, utan man var kompisar som delade där också med tron och så. Det är nog inte så att man är vänner och båda är kristna, men det är inte något som man riktigt delar kanske. Så din önskan var att få vara med och hjälpa dem att hitta gemenskapen där man kunde vara kristen tillsammans liksom.
Ja, precis. För att det är så, men, att, vara, att se kyrkan som ett andra vardagsrum typ, ja, i sin uppväxt. Det är ju många som gör i ett år kanske, eller ett halvår.
Just det.
För att det är ju, jag tror att det är något klimat som är väldigt öppet och lätt att trivas i. Men att också fortsätta trivas i det och inte bara göra det ett halvår eller ett år.
Just det. Och som du sa förut också, det här att ge tillbaka. Att när det har varit så viktigt för en själv att inte bara trivas där utan också bli en av dem som gör att andra trivs där. Ja, det har varit för mig. Jag har ju också varit ungdomsledare flera perioder liksom, och ungdomspastor. Och ibland har jag verkligen nypt mig armen och tänkt att förmodligen så är det här det viktigaste jag gör i hela mitt liv. Alltså att jobba med ungdomar, för man kommer så nära. Det händer så mycket där liksom. Och att växa upp i kyrkan och vara på tonår så betydde så otroligt mycket för mig. Där jag finns nu idag, det vill jag ge till fler. Skapa förutsättningar för att fler ska få hitta. Så jag känner igen med det.
Ja, men verkligen.
Ja, men just nu så bor du i Göteborg. Ja,
precis.
Det är lite lyssnarfrågor bakat till det här nu då. Också sådär. Så det är en del som undrar hur det är att vara i Göteborg. Hur ser ditt liv ut där?
Oj, hur mitt liv ser ut? Är det liksom, vill du ha en rapport på varje dag?
Tala från hjärtat.
Men jag pluggar ju just nu då på Göteborgs universitet till matte- och fysiklärare.
Just det.
På gymnasienivå. Så det är väl också lite så här, jag brinner ju för ungdomar liksom och tänker att den tiden är väldigt viktig så. Så jag tror att min ungdomsledartid gjorde mig ganska sugen på att fortsätta jobba med ungdomar. Så det ledde ju till det här då.
Just det.
På något sätt.
Just det.
Men ja, så att jag...
Men du har ju, får väl ändå säga, jag tror att du har pratat om att bli lärare på Hållavids gymnasiet innan du blev ungdomsledare. Att liksom gå i Anna-Lena Görassons fotspår liksom.
Ja, det blev ju inte kemi då för mig.
Nej, men ungefär.
Nej. Ja. Jo, men det har nog alltid varit ett alternativ för mig att bli lärare. Men jag tror att det var... jag vägde mellan olika saker ganska länge.
Ja.
Så. Ja, men nu är jag här.
Jag tror det kommer passa jättebra.
Bra. Ja.
Men du, när du kom till Göteborg, var det självklart för dig då att hitta en församling? En kyrka?
Ja, men det var det väl. Eller jag brinner ju för församlingar liksom. Men, så jag tänkte ju att jag någon gång skulle hitta en församling. Men det tog ändå ett tag för mig.
Ja.
Och jag tror att jag tyckte det var jobbigt att hitta en ny församling innebär ju lite att jag går vidare från Lövstakyrkan liksom. För jag har ju bara varit medlem i Lövstakyrkan tidigare. Så.
Sen har du märkt att det inte är så, utan du har ju en lika självklar plats när du är hemma liksom.
Ja, precis. Ja, ja. Det är skönt.
Men jag förstår vad du menar. Men vi har pratat om det där några poddsamtal här liksom, det här med att flytta och börja plugga, vad som händer med ens liv och med ens tro då. Det är en speciell tid liksom. Om du skulle ge tips till den som flyttar till en ny stad och ändå vill vara rädd om sin tro och vårda den liksom och prioritera den, har du något tips då?
Ja, men jag eller för min första termin här i Göteborg så var jag inte riktigt i någon kyrka. Alls. Första gången jag var i den kyrkan jag är med i nu var när min mormor och morfar var och hälsade på. Och de ville gå till Betlehemkyrkan.
Okay.
Så jag tänkte, jag får följa med då.
Ja.
Så,
Men du var ju hemma väldigt mycket på helgerna första terminen också.
Precis.
Ja,
Ja, och det var nog för att jag inte... Men jag hade ju inte riktigt något sammanhang i Göteborg. Och då blir det ju snarare jobbigt att sitta hemma en söndag förmiddag när jag vet att det är så många som är med i en gemenskap och har det jättegött liksom. Så i början var jag hemma mycket. Och sen tog jag mig till Betlehemkyrkan då. Med mormor och morfar. Och där, där kände jag verkligen att jag trivdes. Så nu när jag väl har tagit mig till en församling, då är det klart att jag rekommenderar att ta sig till en församling.
Ja.
För att det är ju, eller jag tycker det är jättesvårt att vara kristen på egen hand liksom. Men jag vet ju också hur svårt det är att Eller för det är ju inte så jätteskönt alltid att gå till nya kyrkor varje söndag.
Mm.
Och hitta något ställe man... Eller så här, man vill ju bara vara med i gemenskapen direkt.
Just det. Och det är ganska många som går runt. Och man liksom, idag verkar det vara en bra gudstjänst där. Är bra, är någon bra talare där? Är bra låsångsteam på det där stället? Då blir man ju mer som en shoppingkristen liksom, som inte är hemma någonstans. Och det blir ganska ytligt och tomt till slut.
Ja, och ganska, jag upplevde det ganska utmattande typ. Mm. För det var så här, varje gång så var man ny. Man visste inte riktigt om man, var man tog fika och vem man skulle sätta sig med. Alltså, och varje gång så blev det bara sådana här ytliga samtal. Ja. Men jaha, och vad gör du?
Just det.
Vad, eller liksom så här, att man aldrig hinner bygga en relation utan det bara blir... lite ut.
Nej, liksom. Och det är klart att alltså, den perfekta församlingen finns ju inte. Alltså, det ingår ju liksom. Men så är det lätt när man kommer någon nystans att man ska hitta den perfekta kyrkan liksom.
Mm.
Och det är en illusion för att även om vi älskar Lösa kyrkan så är det klart vi har våra styrkor och svagheter liksom. För den som kommer ny till våran kyrka. Och så är det att komma till, men det kanske man har man vuxit upp med det så tänker man inte på det på samma sätt, utan då har man kanske en väl hög förväntan i början. Att det ska vara som hemma.
Typ. Ja, men så kan det nog vara. Och jag kom ju dessutom från att vara ungdomsledare.
Ja.
Jag behövde ju aldrig, eller menar, när man är ungdomsledare så har man ju alltid lite ansvar. Man kan gå och fixa någonting.
Just
eller
det,
så här.
En självklart
nu
plats.
Så det, ja, nu när man kom till kyrkfikat så var det så här. Ska jag vänta på någon? Eller ska jag bara sätta mig hos någon?
Ja.
Det känns ju onaturligt. Även om det är en jättebra församling så känns det ju lite onaturligt första gången för att man är ny där.
Just det.
Så att jag rekommenderar ändå kanske att inte gå runt så himla mycket.
Mm. Mm. Det är klart, går man någonstans och känner att det här är helt fel. då är det klart. Ja.
Då ska man kanske gå vidare.
Ja, men det är kul att höra. Hur gör du nu när det är också en lyssnarfråga här liksom, hur nu i coronatider, hur gör du för att hålla din tro och ditt församlingsengagemang levande liksom när man knappt kan vara kyrka?
Ja, jag tycker vi har ju också YouTube-sända gudstjänster här från Betlehemskyrkan också då. Men jag tycker det är svårt att vara delaktig i en gudstjänst när man bara tittar på det. Är det så? Så jag tycker verkligen att det är en utmaning. Så. Men jag har fått förmånen att vara med lite och medverka i gudstjänster. Mm. Och då blir det ju lite lättare, för då är man ju på plats. Då blir det ju mer som en vanlig gudstjänst. Men sen har jag ju också en bönegrupp då i Göteborg. Och jag tror att det är den som gör att jag är aktivt kristen just nu. Liksom. Att vi kan prata lite om gudstjänsten som var liksom, i veckan. Och framförallt så lägger vi tid på att läsa Bibeln och be ihop. Liksom. Mm. För det är inte alltid så lätt att göra ensam heller.
Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Men du är ju också, för man att du inte är i en riskgrupp.
Ja.
Det är ju inte.
Ja. Nej, det är ju inte.
Men ni har ju något som heter BK Svett också, eller hur?
Ja, just det.
Betlehemskyrkans Svett. Ja, vad är det för något?
Ja, vi har börjat, vi kör mycket på att ses utomhus då. Så att vi har både tonår och detta BK Svett utomhus. Och BK Svett, då så är det någon, ofta har det varit jag, som sätter ihop ett träningspass. Så kör vi det ihop i Slottskogen då, i Göteborg.
Kul. Och då kommer ni med på det liksom.
Ja, det gör det. Vi är väl ändå minst 10 varje gång. Ja, vissa gånger är det väldigt många.
Eller?
Ja, precis. Ja, det är studenter och några anställda i kyrkan och några så. Vårt mål är att det ska bli mer blandade åldrar. Men än så länge så är det många yngre och någon lite äldre.
Ja, just det. Kul grej.
Ja, men det är roligt.
Ja, jag kan ju se på vågen att det var ett tag sedan du jobbade här. För när du jobbade här, då tränade vi en del ihop. Det var ju bra för mig. Ja, då satte du också ihop pass som jag och Samuel kunde hänga på liksom.
Ja, precis. Typ. Det var trevligt.
Ja, det var väldigt bra. Men du pluggar ju nu Och du pluggar ju, jag tänker lite på samtalet jag hade med Ulrik. Det här med att plugga naturvetenskapliga ämnen, alltså både på gymnasiet egentligen och på universitetet. Har du upplevt det där att Gud inte får plats i den världen? Det är ju en ganska speciell miljö ändå. Hur är det för dig att vara i den miljön som kristen?
Alltså jag märker ju att, eller jag har några kompisar som läser musiklärare och religionslärare liksom. Mm. Och där är det ju många kristna i deras klasser. Ja, just det. Men jag är ju ganska ensam. Jag läser ju matte och fysik då. Och då, där är jag ganska ensam om att vara kristen. Alltså de som jag umgås med är ju mer då att de känner vad fint att du har något att tro på. Och inte vad dum du är som tror.
Typ. Ja, just det.
Så att jag, även att jag är ganska ensam i min tro, så känner jag inte att det skadar min tro. Liksom.
Nej, och det är klart att klimatet har ändrats ganska mycket. Så Ulrik då, det var ju ändå ett tag sedan han pluggade. Liksom. Mm. Den har ändrats mycket, kulturen, attityderna har ändrats mycket. Även om inte från kanske lärarhåll och läromedelshåll, kanske det fortfarande kan vara ganska ibland sådär. Det är inte så mycket Gud liksom, så finns det en annan öppenhet kanske i samhället liksom.
Ja, men jag är ju, eller jag är van vid att alltid ha mitt kristna gäng i min klass liksom. Jag har ju gått i samma, ja men under gymnasiet då jag var som mest, alltså aktiv som ledare i kyrkan, då hade jag ju både Nico, Lisa och Hilda i min klass liksom. Några av dem som var mina närmsta kompisar i kyrkan gick ju också i min klass i skolan liksom.
Ja, just det.
Så att det här är ju egentligen första gången jag inte umgås varje dag i skolan med kristna kompisar liksom.
Ja, just det.
Så att i början så kunde jag känna att det var jobbigt och liksom att det var en jargong som jag inte riktigt stod för så i skolan. Men nu känner jag att det snarare har fått mig att växa i tron liksom. Att jag känner att jag har ju någonting som jag känner att jag mår bra av liksom. Och att jag har andra värderingar som jag tycker känns, alltså att jag snarare blir stärkt i det jag tror på, det jag står för liksom.
Ja, just det.
Så jag kan ändå tänka att det finns en poäng med att vara i sammanhang där det inte bara är kristna också liksom. Så.
Ja, men för jag växte upp i Norrköping och i Norrköping fanns det säkert färre kristna i min ålder än det fanns i Tranås för dig. Så att det var ju hela tiden en liksom, man var ju alltid lite udda fåret och fick ju ofta stå till svars för det liksom sådär. Det var inte självklart någonstans liksom. Och det, ja, tänk på att det blev någon styrka faktiskt. Att man fick verkligen ta det på allvar. Det gick inte bara glida med liksom, utan det var antingen så var man det fullt ut eller så var man det inte nästan. Så att
man ställs ju lite mer inför, alltså inför kontrasterna mellan att vara kristen och att inte vara det också liksom. Jämfört med när jag pratar med mina kompisar som är kristna och vi bara sitter och håller med varandra.
Ja, just det.
Bara, ja, den här bibeltexten, den jag håller med, den är bra. Liksom,
att det är så, och så här, kan det bli en bönegrupp när man är några stycken bara. Liksom.
Ja, precis. Samtidigt som om man då är i ett sammanhang där man inte känner så de andra timmarna på dygnet, så är det ju väldigt skönt att känna, men jag är inte knäpp som tänker så här. Liksom, utan det är fler som tycker som
just
jag.
Det,
liksom.
Just det.
Så det finns ju fördelar med att få människor som håller med.
Ja. Jo, det är faktiskt skönt. Även om jag älskar till exempel i våran kyrka, som jag ofta återkommer till, att det är som bredd liksom. Att man utmanar sig i sin tro genom att också träffa dem som ser andra delar av tron då i det här fallet. Ja,
verkligen.
Men ja. Känner du att det här med tro och vetenskap, känner du någon gång att det krockar?
Ja, fast jag är kanske inte så här jätte... Jag vet inte om jag behöver bevis på allting. Eller så här. När jag gick på SVF då, på mitt bibelskolår, då hade vi apologetik några gånger.
Just det.
Och då var det någon som hade lagt jättemycket tid på detta. Ja. Liksom, att forska i att tro och vetenskap ändå går ihop. Ja. Liksom. Ja. Och då kände jag bara, ja men vad bra. För det är lite så jag tänker.
Just det.
Att om man lägger riktigt mycket tid på det, så kommer man inse att ja, det går ju inte att förklara allt.
Just det.
Det finns säkert en gud som har styrt lite.
Ja, men det var det jag försökte säga till Ulrik just, att vad skönt att han har lagt så mycket tid på det. och att vi är samma kyrka. Det kanske kommer en period när jag också gör det, det vet jag ju inte. Men det är väldigt skönt att veta att ja, men Ulrik, du har gjort läxan på det här området och du kräftar att ja, men det funkar liksom. Det är skönt ändå. Ja,
ja. Även om, precis. Mm. Och jag tycker ju så här, alltså nu när vi läser, ja, men just nu läser vi om ljud i skolan.
Mm.
Och då så pratar vi lite om örat.
Mm.
Och sen så sa min klasskompis då, som inte är kristen, så sa hon, ja, det är ändå sjukt att det funkar. Och då känner jag, ja, han är inte dum.
Just det, liksom. Just det.
För att för mig så är det så här, nej men, det är så mycket som är så invecklat och så komplicerat och sån tur att det är just som det är liksom.
Ja.
Och där kan jag känna att jag möter Gud liksom i att
en i fascination att se, och förundran liksom. Mm. Ja.
Ja, precis.
Mm. Så det är ju ändå en light-version av apologetik på något sätt.
Ja, men jag kan känna att vetenskap snarare gör, alltså snarare stärker min tro.
Mm.
För att det är så mycket som har blivit så himla bra liksom.
Ja.
Ja, det är nog en väldigt bra tanke.
Så.
Men det är ändå skönt att du slipper de här attityderna där du liksom blir ifrågasatt och nästan hånad liksom.
Ja.
För det har varit ganska mycket i media på sistone, olika kända människor, typ Ulf Lundell och Björn Ulvaeus och andra som har varit ute och gjort utspel om det här med att det inte är rationellt att tro, att det är liksom nästan ansvarslöst och sådär. Och då kan jag tycka att det är skönt att det finns människor som ändå tar samtalet till en ny nivå liksom, som har tänkt till lite och som kan bemöta det där, för att det låter ju lätt på de här människorna som att så här är det. Även om vi lever med en tro som säger något annat liksom.
Ja, precis.
Ja, du, jag har några till listafrågor innan vi rundar av vårt lilla kyrkkaffe och går hem och lagar mat här.
Mm.
Ja, för det är det man gör efter kyrkan liksom. Ja,
precis.
Hej Alice.
Det är sant.
Ja, så här. Hej Alice. Jag jobbar som ungdomsledare i en kyrka. Vi är två ungdomsledare och vi har just blivit ihop. Hur gör man bäst för att dölja det här för sina kollegor? Helst ska det vara hemligt i minst ett halvår. Jag har hört att du är grym på det här.
Ja. Det är jag.
Vad kan det här vara för någonting?
Ja, jag minns när jag berättade för Sofia Nygård att jag och Samuel var ihop.
Uh-huh.
Då så sa hon, och du har hållit det här borta från mig i 3 månader. Och jag bara, nej, i 9 månader. Och då sa hon, nej, det här går ju inte. Och så gick hon iväg, upprörd. Men ja, så var det ju.
Mm.
Det är tydligen min expertis.
Ja, men vi kan få skicka, vi kanske inte ska ta det här i podden, vi kanske kan hänvisa till dig. Så att den här personen kan höras av sig lite mer i DM liksom.
Ja, okay. Gör det. I DM.
Mm, heter inte så?
Mm.
På Instagram.
Ja, jag vet.
Tror det heter det så.
Ja, det gör det nog.
PM heter DM på Instagram. Okay. Jag tror det. Ja. Du, vad saknar du mest med Tranås?
Jag tänkte faktiskt att det är ju en sån fråga som skulle kunna dyka upp. Mm-hmm. Så jag har funderat lite på det.
Du har förberett dig?
Ja, lite ändå. I frukosten.
Ja. Ja.
Nej, men när jag är hemma i Tranås så slår det mig att när man går ut på Storgatan, då möter man alltid någon man känner. Så när jag kom hem, alltså tillbaka till Göteborg nu efter att jag var hemma i påsk där, då kom jag till Järntorget som är ett torg med väldigt mycket folk liksom.
Mm.
Och jag bara inser att jag går omkring och tittar på alla för att jag tror att jag ska känna så många där.
Ja, just
för
det.
Att om det hade varit Tranås och det var så mycket folk ute på stan, då hade jag ju känt jättemånga av dem liksom. Så det är ju en grej som ändå symboliserar Tranås mycket.
Mm.
Att man möter ju alltid någon man känner.
Just det.
Och det tycker jag ändå är en härlig familjär grej.
Mm.
Så.
Mm.
Men
det låter som att människor är ett genomgående tema även här.
Ja, men precis. Ja. Och det är också, alltså eftersom att min senaste tid i Tranås var ungdomsledare, så är ju det mycket, alltså mycket församlingen jag saknar i det liksom. Och även att jag har en församling nu som jag trivs jättebra i, så är det ju en helt annan grej när det är en mindre församling och man är anställd i församlingen.
Mm.
För att i Lövstadskyrkan så var det mer som att jag var med i allt som hände i församlingen. Alltså jag hade koll på allt som hände.
Just det.
Och fick en inblick i hur mycket verksamhet vi har liksom.
Ja.
Medan nu i Betlehemskyrkan så är det så stort så att jag har ju bara koll på ungdomsverksamheten och knappt allt inom det liksom.
Just det.
Så där känner jag också att jag saknar liksom. Att använda Lövstakyrkan och alla åldrar i Lövstakyrkan liksom.
Okej, här kommer en liknande fråga då. Resten du är inne nu. Vad är ditt bästa minne från tiden som ungdomsledare i Lövstakyrkan?
Det är alltid svårt med bästa. Då är det som att man ska värdera. Välja ut en grej av allt det bra.
Jag tror inte någon tar det så.
Nej, det är bra. Jag minns med väldigt mycket alltså glädje kring de här sista, alltså den sista tiden som ungdomsledare. Den här våran stora konfagrupp som vi hade mitt andra år då. Med 03:orna var det väl. Då alltså med hela konfafesten och konfalägret och så. Det var ju jätteroligt. Men sen kände jag också när jag var på tonår sist i Lövstakyrkan, då kände jag bara, tänk att det här var varje vecka. Att det var liksom, det var en sån lyx som jag slutade tänka på var lyxigt, för att det var ju bara vardag liksom.
Just det.
Så.
Ja, vad härligt.
Så att, jag trivdes väldigt bra
med
dem.
Men den där sista tiden, det tror jag de flesta som jag tänker tillbaka på som varit understödare här känner att det är ingen gång som jobbet och livet är så roligt som precis innan man ska sluta. Och det är ingen gång som alla andra tycker också att man är så bra ungdomsledare som just då, när man inser att nej, nu kommer vi inte få ha dig mer så här jättemycket som nu liksom. Även om du finns kvar i våra liv liksom och sådär, så att det så är ju så ändå. Det finns säkert mer att fråga, men det kan man ju höra av sig till dig i så fall.
Ja,
det känns så att magen börjar kurra här liksom och så. Men hur kändes det här tycker du?
Jag tycker det känns trevligt.
Ja, vad härligt.
Ja, det är ändå att rekommendera till andra.
Ja.
Ansöka om att få vara med.
Ansöka om att få vara med, just det.
Nej,
men, det är spännande. Ja, det är spännande.
Jag var faktiskt lite nervös innan. Jag tänkte, hur ska det här bli?
Ja, just det. Ja, men jag är alltid nervös. Särskilt nu när vi spelar in på distans här liksom. Jag kan ju inget för teknik här. Så att,
Jag hoppas att det blir bra.
Ja, men du, tack att du ville vara med och ta hand om dig. Hoppas vi får se dig hemma ibland fortfarande.
Ja, i sommar.
Ja, det ser vi fram emot.
Ja, det blir bra.
Ha det bra.
Detsamma. Hej då. Hej då.